Sveriges Radio.
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel har alltså fått en dotter. Hon föddes strax före 4:30.
Estelle, Silvia, Eva, Mary. Den nyblivna pappan, han var ju mer än lovligt nöjd och stolt och lycklig.
I morse klockan 04:26 föddes en 51 cm lång och 3280 gram tung. Väldigt söt prinsessa. Och mina känslor är lite all over the place.
Och nu, 12 år senare, så är alltså den här lilla prinsessan mitt uppe i förberedelserna för att bli Sveriges framtida drottning. Det här är Monarkerna med Titti Schultz.
Och mig, Ebba Kleberg von Sydow.
Ett proffs, så säger man om prinsessan Estelle. Trots att hon är så ung så är hon alltså redan ett proffs. Hon verkar väldigt bekväm i offentliga sammanhang. Hon viker inte bort blicken, hon verkar inte blyg eller känner sig otrygg alls.
Och hade det funnits liksom en möjlighet att ta de där bilderna på när hon gäspar eller har tråkigt, då hade fotograferna gjort det. Men det finns liksom inte riktigt med den här lilla 12-åringen. En väldigt vanlig 12-åring, men också en väldigt, väldigt ovanlig 12-åring. Hertiginna av Östergötland och att ändå kunna kalla Sveriges statschef kung Carl den 16 Gustav för morfar.
Det känns som att huvudspåret ändå för prinsessan Estelle i hennes liv, det är den alldeles vanliga skolgången. Man övar också mycket på att vara vanlig faktiskt. Hon går i skolan med ungar som har det förspänt, men det är ändå en alldeles vanlig skola. Trots att hon är så här ung och trots att man försöker skapa allt det här vanliga runt henne, trots att hon bor på ett slott, så kan hon ju redan mer om ceremonier och traditioner i kungafamiljen och i det kungliga livet än de flesta andra. Det är ju bara att konstatera. Det här fasas ju in på ett ganska självklart sätt, ja. Tänker jag också, att så här gör vi runt påsk och så här gör vi när det är den här typen av fest, och nu så är det en fransk president och då funkar det så här, nu sticker mamma och pappa iväg och jobbar.
Mm. Det så är att... ju ganska inrutat ändå, det får man ändå konstatera, trots att vi i Sverige här älskar att fokusera just på vanligheten. Det finns ju inget som river ner så mycket likes som när Estelle då grillar pinnbröd eller åker längdskidor eller bara gör något alldeles väldigt vanligt. Hur vanligt hennes liv är, så är det ju ändå så att hon är en framtida drottning, och det finns förstås en väldigt tydlig strategi från mamma Victoria och pappa Daniels sida för hur hon ska hantera detta, men också hur hon ska skolas in i rollen. För det är hennes framtid, den är tydligt utstakad.
Man är också nyfiken på den här drottningsskolan som vi inte ser. Jag tänker att det måste vara privatlektioner och det är besök i arkiv på museum och genomgång av släktens historia. Och
som sånt som man ändå också måste tycka är tråkigt som 12-åring.
Oh, Jesus, ja. Jag ska ner i något dammigt arkiv och bläddra i en bok med vita bomullshandskar på mina händer. Hon närmar sig också en ung kvinna. Det odlas ju egna intressen. Det är väldigt tur att jag inte är kunglig. Jag var bara intresserad av killar. Det var mitt enda hobby. Jag hoppas att det ställer vidare vyer än vad jag hade. Bland annat så vet vi att hon gillar basket.
Ja, just det. Mm. Det är kul.
När det är tävling eller kupp eller så. Alla truppers namn står ju listade såklart. Estelles trupp, den är överhuvudtaget inte omnämnd. Och om hon någon gång är med, då står hennes namn bara som ett E. Och då tänker jag, då kan de lika gärna skriva ut Estelle Bernadotte. För ja, då fattar man ju ändå, när får de ju kalla henne, liksom, inte vet jag, Ann-Marie Johansson eller någonting.
Ja, absolut. Kungligheten har ju alla möjliga kreativa smeknamn när de försöker vara lite undercover. Och gemensamt för dem är att de är ofta ganska dåliga. De gör det just lite för vanligt. Så att man tänker att, nej, Anders Andersson. Nej, det stämmer inte. Nej. Sen ser vi också att hon faktiskt håller på att växa upp. Jag tänker inte minst på pappa kungens jubileum när han firade 50 år på tronen förra året. Och vi faktiskt fick se prinsessan Estelle som har varit och rotat i mamma kronprinsessans garderob. Hon kommer till ett av de här firandena i en grön tyllklänning som alltså är mammas gamla som har sytts om. Men för en gångs skull så är det inte den där lilla plisserade veckade kjolen och blus och vita strumpbyxorna och lackskorna, utan här så ser vi en Estelle som håller på att växa upp lite grann. Det är lilla handväskan, det är nästan så att det är lite läppglans på läpparna och lite diamanter i öronen. Och där ser vi också en liten signal på något som hon ju faktiskt kommer att behöva intressera sig för att jobba med. Kläder, att representera svenskt mode, vilket detta var. Och förstås att se till att de här bilderna när hon kliver in på ett firande sprids världen över. För det är viktigt för monarkin.
Estelles drottningsskola är igång, men hur kommer hennes närmaste år att se ut? Hur fortsätter man den här utbildningen?
Och hur förändras Estelles liv när hon blir kronprinsessa? Prinsessan vanlig i all ära, men är inte hennes vardag också ganska ovanlig?
Kan hon ha playdates med kompisar?
Och får hon verkligen göra precis vad hon vill?
Johan T. Lindvall, chefredaktör, Svensk Damtidning. En tidig morgon den 23 februari 2012 så föds prinsessan Estelle. Berätta vad du minns från den natten.
Jag var faktiskt och vakade på sjukhuset.
Otroligt!
Ja, verkligen. Vi hade ju då haft bevakning ganska länge, typ en vecka, för vi visste att det var på gång. Och sen fick vi veta att nu är Victoria inne på BB, på den här privata delen där det var på BBKS.
Alltså då, hur får man nys om det?
Man har ju kontakter, försänkningar, att nu är hon på plats och nu ska hon föda. Och då var vi bara alla ner till KS. Då var klockan runt midnatt kanske. Sen var vi på KS hela natten och väntade. Och blev sen slussade in till den här aulan. Och det är där man ser de här bilderna när Daniel kommer ut då. Och berättar om att det har fötts en liten prinsessa. Och då är det en av reportrarna som lurade Daniel lite att visa hur stor Estelle var. Lite som du vet, man fångat en fisk. Och då slog han ut med armarna. Och samma sekund som han slog ut med armarna, då kom han på sig själv. Nej, jag gick på den. Nej, det var en speciell stund. Ett minne man kommer ihåg där 2012.
Historiens vingslag.
Verkligen. Det är ju Sveriges framtida drottning vi pratar om. Det är ju speciellt att få vara med på, inte på själva förlossningen kanske, men på själva natten och själva morgonen där när det hände. Det är ju en sån där, det är ju verkligen en milstolpe.
Men så bråttom kan det inte ha varit för att Daniel han packade en kostym.
Ja, jag tror att den kostymen var nedpackad. Jag tror att i BB-väskan så fanns hans kostym.
Det hör liksom inte till vanligheterna, en kostym till pappan.
Nej, och slips. Och blanka skor. Han var ju väldigt stilig på morgonen, men han var lite trött. Man såg det på honom där att när han kom ut där.
Nu skolas ju Estelle till att bli vår framtida drottning. Vilken strategi har hennes föräldrar Victoria och Daniel valt för att liksom lotsa henne in i det här kungliga rampljuset?
Ja, men vi kan ju tycka att Victoria är ganska normal, att hon har liksom en fot i myllan och en fot i kungahuset. Jag skulle vilja säga att Estelles uppfostran är ännu mer normal än Victorias någonsin var. Man fostrar henne till att vara en vanlig tjej med vanliga värderingar, att tänka bort det kungliga men samtidigt tänka på det kungliga och veta att man har liksom ett ansvar och en dag så kommer du bli kronprinsessa av Sverige och sen kommer du bli drottning av Sverige och så vidare. Men man försöker att lotsa in henne med en vanlig, inom citat, då, uppfostran. Om man nu då ser till att gå på en överklassskola, att det är en vanlig uppfostran, det är det ju inte såklart, men det är ju inte så att hon skickas till ett internat, inte nu i alla fall vad vi vet, och sen har hon ju alla sina kompisar och det blir ju naturligt för att Victorias väninner har ju jämnåriga barn och då blir det ju att de umgås och Victorias väninner, flesta av dem är ju också så kallad överklass och tillhör den liksom gräddan i Stockholm, så det blir ju en liten bubbla ändå, men Daniel framförallt vet jag värnar väldigt mycket om att Estelle ska vara mycket uppe i Ockelbo hos farmor och farfar Eva och Olle, vara där och liksom träffa inom citat och vanliga människor, göra vanliga aktiviteter. Så Ockelbo har blivit liksom en fristad för Estelle och barn, och även Oskar för den delen, där de kan vara och komma bort från den här Stockholmsbubblan.
Men vad är det då som har varit så viktigt för Victoria att göra annorlunda jämfört med hur hon hade det och varför?
Det som har varit viktigast för Victoria har varit att försöka förstå för Estelle att det här är en värld du kommer vara i resten av ditt liv, men det är jätteviktigt att du har ett liv utanför den här världen också. Att du värdesätter ett liv som kanske inte är det kungliga livet. Victoria har ju faktiskt trots allt varit i den kungliga världen mestadels hela sin uppväxt. I och med att kungen och Silvia är ju, drottningen då, är ju mer konservativa och en äldre generation. Och det som är unikt med Estelle är att hon har ju en pappa från en medelklassfamilj utanför Stockholm som har kommit in i kungafamiljen och så kommer med sina grundvärderingar och liksom applicerar det på sin dotter.
Och samtidigt så ska den här lilla tjejen som hon fortfarande är en vacker dag sitta och konversera med Nobelpristagare och presidenter och statsmän och kvinnor från hela världen. Hur fasar man in den delen i Drottningskolan?
Det är ju en pågående skola föreställd och har ju varit så i princip sen taget, mycket, mycket tidigare än vad det var för Victoria.
Skulle du säga att Estelle går i en drottningsskola redan?
Absolut. Varje dag, varje vecka med olika moment, med representationer, med Victorias namnsdag exempelvis upp vid slottet. Att hälsa på folk, att niga, att vara i de här kontexten, sociala sammanhangen. Det är ju en utbildning.
Vem eller vilka skulle du säga är hennes främsta förebilder? Är det mamma och mormor eller finns det fler?
Ja, farmor. Eva uppe i Ockelbo, absolut. Mormor, Silvia och mamma. Jag tror det är en kombination av tre starka kvinnor.
Där måste jag ändå fråga, farmor Eva, vad bidrar hon med i den liksom konkreta drottningsskolan?
Säg en klyscha då. Hon ger andra sidan av myntet. Hon visar hur ett vanligt liv är. Ett radhus. Här bor jag och din farfar. Och så här gör vi på helgerna och vi går till pizzerian och hämtar pizza själva. Och, ja visst, det är vakter efter och så vidare. Det är ju så för Estelle, hon har ju livvakt dygnet runt. Men vi går på Konsum och handlar och vi hälsar på alla människor. Alla är jättegulliga, så går vi och köper lite glass. Och...
Hur ser säkerhetsbilden ut runt henne? Hur fritt kan hon röra sig och leva, den här flickan?
Det är ju som hela familjen, de har ju ett skydd hela tiden. Och det är ju inga konstigheter med det.
Och det är alltså att man har med sig då Säpo?
Ja, man har livvakter, men sen tycker jag inte att man liksom ska börja prata säkerhet och så vidare när det gäller ett barn. För jag tänker så här att det är ju så att de är kungligheter och kungligheter har ju alltid ett skydd och en säkerhet.
Det är lika bra att vänja sig. De är bara där.
Ja, vad jag förstår det som, även som Victoria berättade en gång, att för henne blev det liksom med tiden så naturligt att det alltid var med någon eller några extra personer, så hon tänkte inte på det. För jag pratade med henne några gånger, så här, men hur var det här liksom när du var yngre med livvakten, när du var ute och träffade kompisar eller träffade någon kille eller var på middag? Hon sa, men jag tänkte aldrig på det, det var så naturligt. Det var bara så, hon var inte van vid någonting annat.
Men du, Johan, många säger att Estelle är som klippt och skuren för det kungliga uppdraget. Vad anser du som följer kungafamiljen?
Det här är ju ett barn vi pratar om och man ska ju absolut inte på något sätt recensera. Men alla som jag träffar och möter säger ju att hon är väldigt, väldigt lik sin mamma i samma ålder. Och tar det här på högsta allvar att hon en dag ska representera kungahuset fullt ut.
Å ena sidan är det ett barn vi pratar om, å andra sidan är det också tydligt att hon väldigt tidigt har fått kliva in i den här arbetande rollen som kunglighet i och med att hon har fått klippa band, hon har varit med vid invigningar, hon är med och vinkar och på födelsedagar och andra saker. Vad är ditt intryck av henne på de här engagemangen där hon är offentlig?
Mitt intryck är att familjen och i det här fallet då Victoria Daniel vill lyfta fram henne som en symbol för familjen och visa på att titta här har vi en liten prinsessa som en dag kommer bli drottning av Sverige. Det är ändå lite gulligt att se mor och dotter uppe på slottet stå i likadana kapper i samma färg alltihopa på firandet. Här har vi liksom två blivande drottningar av Sverige efter varandra. Och man ser ju också framförallt kungen som väldigt sällan visar känslor och så vidare. Hur stolt han är över sitt lilla barnbarn. Han är jättestolt. Och den här bilden som är tagen av hovet, den här officiella bilden, när det står tre generationer kungligheter på slottet, när kungen står i uniform och de står bredvid, det är också otroligt mäktig. Det är liksom historia. Här är sittande statschefen och där har vi två blivande drottningar, framtida drottningar av Sverige.
Alltså jag som har tre barn i liknande åldrar ändå som Estelle och Oscar måste ju ändå säga att det är ett lyckokast att hon gör detta med sånt glatt humör och verkar så kavat och frimodig i rollen. För det är inte givet att en 12-åring är på det viset. Vad ingår mer i hennes drottningsskola framöver?
Man kan applicera i princip allting som Victoria har gjort under sin uppväxt. Det kommer bli studier efter gymnasiet utomlands. Garanterat något universitet, kanske i USA, något utbytesår.
Vad för typ av kurser och studier är relevant för en tronföljare?
Språk. Jättemycket språk. Att försöka få Estelle att bli flerspråkig. Franska, tyska, engelska såklart, spanska. Jag tror att man kommer verkligen lägga ner kraft och energi på det. Jag tror att en grundläggande sak som jag pratade med Herman Lindqvist om en gång, det var ju det här att statskunskap var ju någonting som Victoria pluggade och det, eller studerade, säger man. Och det var ju någonting man la väldigt stor vikt vid att hon skulle kunna, för att liksom förkovra sig i sin roll.
Det är bra om man är statsskicket,
ja,
och kunna det.
Ja, verkligen. Ja,
ja. Och man är och bär historien.
Ja, ja, verkligen. Jag tror också att litteratur kan vara någonting hon skulle kunna komma att studera. Jag håller inte alls för omöjligt att hon skulle kunna gå någon slags näringsfysik utbildning i någon slags mening, lite i pappas fotspår där. Jag menar, var väl Birgitta som var gymnastiklärare och gick den utbildningen, så att det är ju någonting man har gjort bakåt.
När det gäller militärtjänstgöring, hur ser den ut ur ett kungligt perspektiv?
Alla vapenslag för en blivande statschef, eller framtida statschef i det här fallet. Alla vapenslag, då menar jag att då kommer hon få vara på alla ställen. Marinen kommer vara, hon kommer vara i vanliga militären. Hon kommer liksom vara runt överallt för att få känna på alla vapenslag inom, ja, inom militären helt enkelt.
Tror du att hon kommer ha en privat historielärare lite som Victoria hade med Herman Lindqvist?
Absolut. Jag tror redan att man redan nu har privata mentorer för Estelle, som kanske kommer hem till Haga, föreläser om Bernadotte, föreläser om svenska kungahusets historia.
Kungalängden måste ju sitta för Estelle.
Ja.
Hur vanliga grejer kan hon göra med då? Kan hon liksom sommarjobba på en glasskiosk på Öland?
I och med att Estelle är så otroligt populär så skulle det bli kaos. Alla skulle ta sig till den här glasskiosken varje dag för att köpa glass av Estelle.
Toppen tycker den som har glasskiosken.
Ja, speciellt om det är slottscaféet inne på Solide slottsområde som ägs av kungen. Där har vi en idé. Där skulle Estelle faktiskt på riktigt kunna jobba. Men bra affärsidé. Vi lanserar den här och nu. Estelle plockar disk på slottscaféet inne på Soliden.
Drottningskolan är redan igång för Estelle. Det här fasas in eftersom. Och du sa att hon tar efter sin mamma. Hon är plikttrogen. Hon verkar ambitiös, precis som sin mamma. Men det ledde ju också till en stor press på kronprinsessan som resulterade i ätstörningar som det blev braskande rubriker kring. Och hon valde att lämna Sverige också under en tid av den anledningen. Hur tror du man jobbar för att undvika det med Estelle?
Jag är övertygad om att Victoria, kronprinsessan, vet precis vilka saker som triggade henne och vilka mekanikerna var där och då. Jag är helt övertygad om att Victoria som mamma och själv har den här erfarenheten kommer vara väldigt, väldigt, väldigt vaksam. Att inte pressa eller liksom pusha på något sätt. Sen får vi inte glömma, det blir tuffare och tuffare där ute idag i klimatet mellan barn och ungdomar. Barn och ungdomar kan ju vara otroligt elaka mot varandra och säga nedsättande saker som kan sätta sig hos unga personer där man tar väldigt illa upp och kanske får en fel självbild. Och det går ju aldrig liksom att påverka. Men jag tror att Victoria kommer göra allt, och även Daniel för den delen, för att hålla uppsikt när det gäller allt kring hennes uppväxt.
Mm.
Våra barn, jag tror att de kommer känna sig väldigt fria. Det finns alla möjligheter. Det finns ingen som tvingar någon in i något.
Prins Daniel sa ju i den stora intervjun i SVT när han fyllde 50 att Estelle kommer ha frihet att välja sin framtid. Vad tänker du om det? Vad menade han?
Det han menade är att, precis som jag sa, att plötsligt så får vi veta att Estelle ska efter gymnasiet göra en högskoleutbildning för att bli gymnastikdirektör, exempelvis. Att hon inte ska liksom lotsas in i ett fack eller slussas in i ett fack. Du måste det här, det här, det här. Om hon vill bli någonting och göra någonting. Nej, men jag vill bli veterinär. Ja, men då kommer hon få bli veterinär. Jag tror att det de menar, eller jag är övertygad om att det de menar, det är att Estelle verkligen har ett helt fritt val när det gäller sitt liv att bestämma. Det är inte liksom utpekat eller så här ska det vara eller det här ska du göra, utan vad är det du vill göra? Ja, men jag vill göra det här. Jag kan väl åka till USA ett år efter gymnasiet och känna efter. Sen vill jag komma hem och se vad jag ska göra efter det.
Det är ändå väldigt mycket med Estelles liv som också är ovanligt. Att ha en mormor och morfar som är kung och drottning av Sverige. Söndagmiddagarna är ju ändå lite speciella när de är på ett slott förstås. Vad gör prins Daniel mer för att få in den här vanligheten?
Daniel är ju liksom en, visst han är prins till titeln idag. Men det är ju, egentligen är det ju en vanlig kille som gillar sport exempelvis. Han tycker ju väldigt mycket om AIK och försöker ju liksom ta med barnen när det är matcher och så vidare. Och även när Ockelbo har spelat så tar han med dem på sådana matcher. Han har ju fått både Oscar och Estelle väldigt sportintresserade. Det har ju inte varit helt vanligt tidigare, liksom de gamla generationerna.
Då sitter de där på vanliga läktaren och vrålar.
Ja, vanliga läktaren är ingen citat då skulle jag vilja säga, utan det är ju snarare liksom en VIP-läktare. Men det är med Daniels oftast barndomskamrater och deras barn, så han liksom försöker liksom att lite spela en vanlig familj.
Tror att det finns risk, chans, möjlighet att vi får se en kunglig revolt? Kommer hon att kunna, jag vet inte, dyka upp med säkerhetsnålar i öronen och kanske färgat håret i roliga glada färger, bryta klädkoder helt och fullt, klä sig i läder istället för i taft och så?
Ja, varför inte? Vi såg ju Ingrid Alexandra här i Norge. Det var väl någon konfirmation. Hon kom väldigt vågat klädd och det blev ju diskussion om det. Det var väl höga läderstövlar och kläder och alltihop.
Då ska Estelle vara tacksam över att hon banar väg.
Ja.
Det är ändå fascinerande att vi inte har sett fler revolter bland alla de här kungliga barnen. Vad gör de, Johan? Vad är tricket i den här kungliga uppfostran?
Jag tror vi är liksom lite typiskt svenskar. Vi liksom håller oss till det vi är tillsagda att göra och svävar inte ut däremellan. Jag tror att det är den svenska mentaliteten överhuvudtaget. Titta på Monacos kungahus och alla barnen där nere. Liksom. Det är ju fester och det är skandaler och allting.
Finns inte på kartan för att ställa och rymma med en cirkusdirektör ännu?
Nej, inte ännu i alla fall.
Vi ser Europas kungafamiljer, de decimeras, man krymper familjerna. Vilken typ av stöd kommer Estelle att ha i sin bror prins Oscar?
Jag tror att största stödet kommer Estelle ha i mamma och pappa. Jag tror att det är fel att lägga någon slags på Oscar som är yngre och som inte alls har samma representation framåt, utan jag tror att det största stödet kommer att vara mamma.
Men skolas inte Oscar lite grann in i det här också då?
Jo, men inte på samma sätt, för han är ju bara inom citat vanlig prins av Sverige.
Spare.
Exakt.
Men om vi ändå tittar på prins Oscar, kommer han att vara en arbetande kunglighet i den svenska kungafamiljen eller kommer han att göra någonting helt annat? Kanske starta en bilverkstad, jag bara skjuter från höften.
Nej, men det har ju faktiskt kungen lite i och med att när han ändrade om hela den här ordningen med titlar och så vidare, som han även gjorde i Danmark, då gjorde han ju väldigt klart att kronprinsessfamiljen är de som ska ingå i de kungliga hovstaterna och uppbära apanage och därigenom representera svenska kungahuset. Och då blir det ju per automatik att även Oscar innefattas av detta.
Vi har fått en lyssnarfråga, Titti. Den kommer från Per.
Hej, jag heter Per. Jag undrar vad det är Meghan håller på med egentligen. Alltså, är det en slump eller är det en strategi att hon lanserade ett nytt företag samma veva som den här Kategate-historien dök upp? Det vill jag ha svar på.
Kul fråga. Det här fladdrade ju till. Plötsligt så dök det upp en Instagram-sida och en hemsida som saknar nästan all information man vill ha, nämligen vad handlar det här om?
Ja, och här är ju Per lite inne på sådär, är det här en strategi att släppa det här just när det stormar som mest, som det då gjorde i brittiska kungahuset, eller kring brittiska kungahuset i och med Kates då oförklarliga frånvaro. Men vi har ju bollat det här lite fram och tillbaka och läst på och hittat det vi kan om hennes nya affärsidé här, och vi får väl ändå snälltolka det som att detta var planerat sedan innan, att den här sidan skulle upp, för här finns en logga, här finns ett tjusigt emblem, känns lite kungligt. Mer det skulle jag säga än själva tajmingen.
Det handlar om ett företag som heter American Riviera Orchard, och det är det man kallar området där längs den kaliforniska västkusten.
Men amerikanska rivieran, glamoröst.
Precis, och det är ju där hon och prins Harry bor.
Mm.
Och när man försöker då gå till botten med vad hon ska göra, så kan vi konstatera att det verkar bli lyxig heminredning. Svindyra plädar var det någon som hintade om.
Ja, även svindyrsylt.
Vad gott. Den är liksom extra god när den är dyr, eller?
Hon har helt enkelt gjort en sån här klassisk att man liksom checkar i när man söker då patent egentligen eller liksom söker för det här varumärket. Vad ska vi syssla med för typ av försäljning? Alltså det är så mycket grejer. Det är plädar, det är sylt, det är husdjursrelaterade produkter. Det är kokböcker, det är liksom inredning, det är ingen ände på det. Allt ska göras, eller allt ska kunna göras under detta varumärke. Så det tycks ju vara en väldigt stor satsning från Meghan och Harry. Det har ju också skrivits om detta, att hon kanske är lite inspirerad av exempelvis Gwyneth Paltrow, skådespelerskan som har byggt upp just ett livsstilsimperium. Det finns flera andra stora amerikanska stjärnor som har använt sina varumärken för att just kapitalisera på allt från sylt till dyra plädar.
Det ska bli intressant att se hur inspirerad hon har blivit av Gwyneth. Mm. För Gwyneth tog ju fram sitt vaginaljus.
Ja.
Så man får ju hoppas att det finns några gränser. Nej. På doftljusavdelningen i alla fall.
Ja, det tror jag inte det finns. Inte om det säljer. Vi kan ju också konstatera att Meghan har faktiskt en historia av att ha jobbat just med att bygga livsstilsvarumärken. Hon hade själv under sin skådespelarkarriär en blogg som hette The Tig, som var egentligen som en utökad blogg där hon skrev om allt från kalligrafi till livsstil och lite mode och lite blandat liksom.
En del om hennes hundar faktiskt.
Ja, var det det också?
Ja, då, hon har ju adopterat hundar och sådär, brinner för det. Mm. Lite role model-känsla på
ja,
det där.
Precis.
Den försvann ju snabbt som vinden när hon blev ett med prins Harry, för då går det inte att hålla på med såna där saker.
Lika fascinerande varje gång när kungliga PR-maskineriet liksom rycker in och bara raderar saker från hela internet. Mm. Det var ju precis vad som skedde. Här skulle det byggas en prinsessa och här skulle det då till liksom en fläckfri start. Bort med allt. Tack för din fråga, Per. Har du också en kunglig fråga om deras affärsidéer eller traditioner eller andra små detaljer? Vad gör man då?
Ja, men mejla oss. monarkerna@sverigesradio.se och gör gärna som Per, skicka in din fråga som ett litet ljud.
Ja. Alltså det var ju lite av en namnchock ändå. Det får vi inte glömma.
Jag tror jag skrek rakt ut.
Ja.
Jag är helt
Herman
öppen
Lindqvist
med det.
Och du.
Men han fick ju syrgas, det behövde inte
Nej,
jag.
Nej, det är sant. Det är sant. Han tyckte det var jobbigt. Du var mer fascinerad, liksom jag och så många andra. Alltså så mycket det spekulerades i huruvida det skulle bli en liten Eleonora eller en liten Hedvig eller en Kristina eller en Lovisa.
Hedvig var jag inte med på.
Ja, men Hedvig Eleonora, du vet. Det finns där. Ja, jag bara liksom bara påminner om alla dessa spekulationer och hur tvärsäkra alla människor var vad den lilla prinsessan skulle heta. Men så sa kungen så här.
Vi har Sverige och svenska folket och kungliga familjen har blivit lyckligt bekänta av en ny liten prinsessa. Och hennes tilltalsnamn, första namn alltså, är Estelle. Sen blir det förstås Silvia och självklart Eva och sen Mary. Nu har vi fått en liten prinsessa Estelle i Sverige.
Tror du att han fortfarande kallar henne Estelle?
Det är liksom en underbar betoning. Det kändes som att han liksom precis hade fått höra det. Eller hur? Det
var
liksom
hon ringde upp, alltså Victoria, nu är det konselj alldeles strax. Ja. Har ni spikat namnen? Ja, det blir Estelle, Silvia, Eva, Mary.
Ja.
Estelle. Och sen är det så fint när han säger att barnet ska heta naturligtvis Silvia.
Mm.
Och sen fortsätter han med självklart Eva.
Mm, efter Daniels mamma. Det
exakt.
Är fint.
Och sen Mary. Vem är hon, denna Mary? Du vet ju Mary.
Ja, jag
är det du?
Dessvärre inget med saken att göra. Det är ju då numera drottning Mary av Danmark som blev hennes fadder sen, som hon döptes efter.
Just det kanske inte alla visste.
Inte Ebba Mary, Matilda.
Men det stod och vägde, tror jag.
Ja, det stod och vägde. Jag tycker liksom att det här morfarsstammandet ändå är ganska gulligt. Och så tänker jag på min egen pappa som gick och vankade runt i Stockholm när jag väntade då vårt första barn, som också blev en liten prinsessa. Då hon precis äntligen efter liksom 24 timmar har fötts på förmiddagen. Och då är mamma och pappa på NK. Och pappa liksom berättar då, och mamma berättar hur han bara går rakt in och liksom ser en slips framför sig och plockar denna. Och det råkar då vara liksom den dyraste slips man kan tänka sig. Inte heller jättesnygg. Men liksom pappa var så chockad, kanske lite som kungen här då, och så lycklig såklart. Den ska jag ha. Och så bara köper han den. Och än idag är det då hans dyraste slips, men det är den Det är Marianne-stipsen. Ja, det är Marianne-stipsen. Hoppas att kungen också gjorde något så härligt spontanköp.
Ja, att bli mormor och morfar och farmor och farfar, jag tror att det är bland det största som kan hända.
Ja, men lite så. Han säger också här att liksom namnet ligger kronprinsessan nära i hjärtat. Jag hoppas också att nu vid det här laget att det ligger alla väldigt varmt om hjärtat.
Upplever du att han håller viss distans till namnet inledningsvis?
Nej, men jag kan inte sätta fingret på det. Det är liksom ett charmigt fumlande helt enkelt. Mm. Det får vi väl ändå konstatera.
Det var många som behövde lite tid att landa i prinsessan Estelle.
Men jag tänker också att kronprinsessan var liksom lite influerad av den här franska namnträdden som rådde bland hennes väninner och på Östermalm i
Berätta,
Stockholm.
Berätta, här är jag helt ut ur den här
loppen. Ja, men lite, du vet, Chloé, Adele...
Nicole, slänger jag in. Nej, inte den.
Inte helt. Nej, mer liksom det här lite fransk-klingande.
Ja, det här är de franska namn jag kan. Stephanie? Nej.
Inte heller.
Josephine?
Ja, ja, Josephine, ja, kanske. Istället för Jossan liksom.
Jag hade inga fler namn efter det faktiskt. I det franska registret.
Nej, men du vet, lite Chouette. Chouette?
Inte det en ost? Nåväl, kronprinsessan hade inspirerats kanske en aning av sitt eget umgänge.
Lite så tror jag.
Körde franskt.
Ja.
Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz.
Och mig, Ebba Kleberg von Sydow.
Producent, Louise Malmberg.